Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Expressens mediepodd är tillbaka igen med mig, Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alslind och är redaktionschef.
Gud, du börjar få till en sån här radioröst nu.
39 pikar senare.
Magnus, jag gjorde en så klantig grej i lördags.
Berätta.
Jag skulle på en eftermiddagsföreställning på Operan, så jag tog tunnelbanan och tänkte att jag skulle liksom snedda upp till Operan där vid förbi Kulturhuset. Mm. Så åker jag upp vid Sergels torg och inser att jag hamnat mitt i den stora antivaccinpass-demonstrationen.
Karin Olsson, antivaxare. Jag tyckte jag såg dig Aktuellt passera förbi där i bakgrunden.
Ja, alltså jag fick i princip brotta mig genom demonstrationen och det filmades och fotades överallt. Jag fick faktiskt lite småpanik. Jag tänker om jag fastnar på bild här och kan missa.
Men var det inte du med det plakatet Bill Gates och horungarna som knullar oss upp och ner? Nej.
Jag blev så stressad och det smällde av raketer och bengaler och det var nazister och huliganer. Det var ju ett inferno där. Men jag lyckades ta mig fram till Operan. Jag visade mitt vaccinpass och blev insläppt, så att jag har alibi ifall jag skulle dyka upp på någon filmsnutt eller något sånt.
Vad såg du på Operan? Tänkte man ska träna här till kommande veckors melodikryss. Ibland kommer en operett och sådär.
Nej, men det här var en familjeföreställning som heter Snödrottningen.
Snödrottningen kan vara vågrätt ett. Det blir okay. Många bokstäver där.
Ja, men ring mig.
Vinkelord.
Ja, men chatta upp mig ifall du behöver
nej, hjälp. Man, det är inte ringa en kompis, det är inte den här frågesporten på tv.
Nej, då skulle jag för sig också rekommendera Gunilla Brodrej, Expressens operakritiker.
Okej, men du pratar om Illuminati och
ja, men en som var där alldeles frivilligt var ju Peter Wahlbeck, känd från tv. Och han var där och sa det här till Aftonbladet.
Och så att vi låg döda på gatan allesamman, då har det ju varit en annan sak. Det här är ju ett komplext, en komplex influensa som drabbar andra väldigt hårt, andra inte. Så det är ju inte proportionerligt. Och vem ska betala det här i slutänden? Det är ju en massa människor och ungdomar som kommer få betala det här kalaset. Det är inte rättvist det här. Det är någonting som är, det är för mycket varningsflagge. Men det är kul att ni är här nu, Bladet. Aftonbladet. Det är ju ni som kan förändra.
Fan vad man gillar att Wahlbeck välkomnar Aftonbladet där. Han är också den generationen kändisar för vad Aftonbladet och Expressen betyder otroligt mycket. De här 80- och 90-talskändisarna vart kvällstidningar var ju enda sättet att komma ut brett. Mm. Nu har ju alla sina egna plattformar. Jag tror inte Johanna Nordström från Ursäkta-podden liksom skulle ropa ut. Men jag fattar verkligen Wahlbeck där. Att det här,
han anropar gammelmedia. Det är ni som kan göra någonting.
Verkligen. Och med sin väldigt speciella röst. Det finns ju få svenska röster man känner igen så väl som att det där är Peter Wahlbeck.
Nej, man behöver en millisekund så vet man vem det är. Jag vet inte riktigt vad det är han vill att vi ska göra. Vi har ju faktiskt en ganska livlig debatt om restriktionerna och covidpassen och många olika röster får komma till tals, tycker jag. Men vaccinets goda effekter och sådär, det går ju liksom inte att debattera. Då hamnar man i det här med falsk balans där direkta felaktigheter ska ställas mot beprövad vetenskap, och det kan man inte hålla på med.
Ja, vi pratade om det förra veckan här när Patrik Oksanen sa att det är klart att Putin och Lavrov, alltså, får säga vad de vill, men sen behöver man lägga till att det inte är sant. Men får de här verkligen berätta, de här antivaxarna och de andra? Jag tycker jag ser en del på Dyngbaggegalans konto. Där gör man sig lustiga över de värsta freaksen. Men annars så kommer de ju inte till tals så mycket, tycker jag. Därför blev jag väldigt glad när jag såg Olle Öberg, vet du vem det är?
Nej, jag visste inte det fram till att du faktiskt tipsade mig om det här klippet.
Ja.
Det är många medier som har rapporterat från demonstrationerna, men faktiskt, så jag håller med dig, den här youtubern, han är inte så stor, men han gör en slags tabloid-tv med udda eller roliga fenomen. Han gav sig ut den här demonstrationen och gjorde en film som är ungefär 25 minuter lång där han pratar med en mängd olika typer av antivaxare eller personer som är kritiska till vaccinpass. Och den är så fängslande, den här filmen.
Mm. Det är ju en stor spännvidd. Allt ifrån de som anser att det är på väg att bli som i Kina, att man är kontrollerad utav ett poängsystem, till unga killar då som resonerar lite kring att det är trist att NMR är här och som har andra syften än vad vi har då.
Ja, det var en stor spännvidd, men faktiskt. Alltså hade man skrivit ut exakt vad alla personer hade sagt så hade det blivit briljant satir utan att man ens hade behövt ändra någonting. Det tyckte i alla fall jag. Kan vi inte höra lite på den här otroliga filmen?
Jesus är vägen, sanningen och livet. Och det ska det inte vara något vaccinpass.
Du menar att Jesus
enda vägen. Han är emot allt sånt. Det kommer inte från Gud. Det står ju om det i Bibeln. 666. Om man corona, de har räknat ut att det är 666. Så covidpasset är ju en del av det här att de ska registrera och kontroll. Du kan inte köpa eller sälja om du tar covidpass. Samma står i Bibeln, fast det står ju liksom i andra ord. Men det är ju samma grund. Så det är ju på väg att bli åt det här märket som står i Uppenbarelseboken 13-14.
Så du menar att, eller vad tänker du kring sjukdomen? Finns inte sjukdomen covid-19 alls?
Jo, covid-19 finns ju, för det har de framskapat på något sätt för att kunna skjuta i folk massa sprutor. Så kallade vaccinet.
Men vad tänker du anledningen?
Ja, det så kallade vaccinen. Men jag vill spela upp några yngre killar också här som har en annan ingång i varför de är på demonstrationen.
Om vi vill gå på bio måste vi vaccinera oss. Men även om vi inte är vaccinerade och vill gå på bio så får vi inte. Och det är att tvinga oss till att gå och vaccinera oss, för att vi känner att vi vill gå på bio. Men om vi vill gå på bio måste vi vaccinera oss. Och det blir ett krav då. För då måste man vaccinera sig, sen gå på bio. Men jag vill kunna gå på bio utan att vaccinera mig. Utan att känna att jag behöver vaccinera mig,
precis,
för att kunna
precis.
Gå på
det är inte okej. Okay. Det är inte okej.
Okay.
Okay. Hur de håller på så här, det är inte okej. Vi folket, vi har fått nog. Det här är absolut inte okej någonstans.
Ja, killar som vill gå på bio. Men det här i all sin enkelhet är ju det här så väldigt bra journalistiken.
Ja, och men hade vi kunnat göra det här, Karin? Eller hade vi då fått publicera någon som då säger att det här är som på Hitlers tid när man tog bort rättigheter för judar, och då hade efteråt du fått gå in och förklara skillnaderna då? Hur det var. Eller sen hade man sagt att någon säger att viruset innehåller mikrochips för att kontrollera oss. Och då hade Amina Mansour, vår medicinreporter, fått gå in och då säga att det här det är inte fallet. Det finns inga bevis för att
mikrochip. Ja. Hade man behövt göra det? Möjligtvis hade man behövt liksom rama in det på något sätt. Men inte behöver man gå in och korrigera varje påstående.
Ja, det sa ju Patrik Oxen den här förra veckan.
Ja, men det beror på om man ramar in det. Jag tror absolut att vi hade kunnat göra det här på något sätt. Det är ju väldigt upplysande att höra de här olika personernas motiv. Och inte minst, alltså förlåt mig, men det är ganska underhållande också. Jag menar, journalistik är ju till en viss del en underhållningsbransch också. Eller, är man hemsk då om man säger det?
Nej, jag tycker inte att det blir freakshow här, för att jag tycker att han är nyfiken och att han gör jobbet hela dagen. Han är där en timme innan och är kvar ända till kvällen. Har en sammanfattning på slutet kring stora spännvidden i människan. Det finns ju också en del personer som verkar ganska vettiga och resonerar lite fram och tillbaka och säger att alla får välja själv, men jag tycker så här, till då Illuminati-grupperna då.
Ja, och han säger ju faktiskt emot den här personen som menar att det här är som de gamla judepassen. Då ställer han en motfråga, men judarna kunde inte välja, och då blir den här personen svarslös och säger stryk den där frågan. Så han gör ju ett journalistiskt jobb också efterhand.
Men jag skulle fråga dig, kan du Olle Öbergs bakgrund?
Nej.
Nej. Han var då medlem i Stockholm Panda, som var för 5, 7, 8 år sedan ett YouTube-fenomen då, bland de största på YouTube. Och de gjorde, inte pranks, men de iscensatte situationer som var absurda eller hemska för att se om förbipasserande reagerade på det. Typ, jag tror det var en kvinnomisshandel i en hiss som då var riggad och fejkad för att se om människor agerar eller inte agerar. Då blev de sen viralgranskade av Metros prisbelönta viralgranskare, som hävdade att det var hårdvinklat, att människor visst skulle ha reagerat mer om man inte trodde det var fejk. Sen granskade Nyheter 24 på den tiden i sin tur Metro och hävdat, ja, det kanske inte var så fel egentligen vad Stockholm Panda gjorde.
Så viralgranskan blev granskad?
Ja, och det var då Olle Öberg var väldigt stor då som en del av Stockholm Panda. Och sen vet jag inte vad han har gjort, men nu är han tillbaka med det. Det var väldigt bra inslag tycker jag.
Ja, det är fascinerande att vi sitter här och pratar om en YouTubers bevakning från demonstrationen och inte någon av de stora mediernas bevakning. Jag vet inte om det är oroväckande eller glädjande.
Men det är ju andra medier än de etablerade som fångar frågan, och här tycker vi då att Olle Öberg har gjort ett jättebra jobb. Men sen har vi också då Joe Rogan på Spotify, världens största poddare, och han har ju diskuterat den här frågan men kanske en liten annan ingångsvinkel än vad du och jag skulle ha. Han är ju nyfiken på om vaccinet inte alls fungerar och om det är bättre att inte ta vaccinet.
Ja, Joe Rogan har ju bjudit in antivaxare, och han sitter i sina evighetslånga intervjuer med dem. Och när han gjorde det här då för några veckor sedan, då var det en stor mängd läkare och forskare som gick samman och bad Spotify att införa en desinformationspolicy. Och menar att det här blir faktiskt farligt när världens största poddare sprider felaktiga uppgifter om covid. Och det här borde inte Spotify tolerera. Och Neil Young tycker samma sak och hotar att lämna plattformen.
Spotify har redan plockat bort 20 000 desinformations corona antivax budskap. Jaha. Men inte Joe Rogan då. Jag såg att Daniel Ek sa någonstans att
vd för Spotify då.
Ja, sa någonstans att vi har, förutom Joe Rogan så har vi en massa rappare som tjänar otroliga mängder på Spotify, men vi går inte in och ändrar deras låttexter. Som förklaring då till att de inte gick in och stoppade Joe Rogan oftare än vad de gör. För jag tror de har tagit bort någonting tidigare.
Mm. Ja, det är ett ganska svagt argument. Men rap är en konstnärlig gestaltning. Det här är ju någon typ av, Joe Rogan är ju någon typ av, det är ju samtal och samhällsinformation och debatt. Och det, ja, det är en annan genre.
Han har ju haft Elon Musk där flera gånger. Och han är ju då, $100 miljoner betalas Spotify för honom. Och ja, men det här är ju, det är ju inte att man ändå kan skratta åt någon slags freakshow på Dyngbaggegalan och avfärda dem. Utan det här gör ju intryck på jättemånga människor.
Ja, men det här är ju en väldigt svår fråga. Jag har brottats extremt mycket med den under många år och är fortfarande lite kluven. Men hur mycket ansvar ska de stora plattformarna ta för innehållet? Men jag har ju ändå landat i att jag tror att vår demokrati behöver en redaktör. Och det här är ju väldigt, väldigt farligt. Och det här är inte vilken fråga som helst. Så här tycker jag att Daniel Ek borde ta åtminstone debatten på lite större allvar och inte avfärda den så lättvändigt.
Nej, men debatten nu i coronan hävdar jag är ju inte mellan de som är för vaccin och mot vaccin, utan vaccinerade om restriktionerna. Ska vi ha en jättestor respekt för det här, vara rädda, ha jättemycket regleringar, eller ska vi gå vidare med livet? Och där har ju både Oisin Kant väl i Aftonbladet kommit med en krönika som fick ganska mycket spridning för ett par veckor sedan. Viktor Bart Kron har kommit med ett par, men det har inte varit jättemycket röster tidigare. Och om jag ska hårdra det här, finns det någon liknelse med migrationsdebatten för några år sedan, vart ingen sa något, ingen sa något, ingen sa någonting, och sen står alla på samma sida ett par år senare?
Nej, jag tycker inte att de två är jämförbara, för jag tycker inte det har varit tabu tidigare att kritisera restriktioner och så.
Blir man inte sammankopplad med de här som du hängde med innan operan där?
kanske. Jo, det har funnits sådana tendenser. Det har det. Och nu är det plötsligt väldigt många som vill bli av med restriktionerna. Men det är också ett annat läge i pandemin. Men när vi har omikron, Danmark lyfter alla sina restriktioner. Det är väl naturligt att det kommer en starkt opinionstryck nu för att vi vill ha vår frihet tillbaka. Mm. Så att, menar, jag är själv liksom ganska kritisk med hur restriktionerna ser ut idag. Mm. Och den debatten förs ju.
Och du har gjort det på Twitter och i kulturtexter under det här året. Okay. Ja.
Antalet artiklar och dokumentärer som utgår från journalistens personliga liv har blivit en av vår tids absolut starkaste medietrender. Med oss för att diskutera det här har vi DNs biträdande kulturchef Åsa Bäckman. Välkommen till Lägg ut!
Tack!
Ja, det är ju många som älskar de här texterna. Till exempel fick ju Hanna Fahls text i DN häromveckan som handlar om hennes regnbågsfamilj och sin nyvunna kärlek till en kvinna. Enormt mycket uppskattning. Och du, Åsa, du drog också en lans för den personliga texten i ett inlägg i helgen och skrev att det här är en hälsosam utveckling.
Alltså jag tror att det bygger på att nu har jag själv varit med så hiskligt liksom länge i den här liksom kulturvärlden. Jag började skriva så här kritik typ 1985 på Svenska Dagbladets kultursida. Och på den tiden fick man inte säga jag i texter överhuvudtaget. Alltså det var faktiskt förbjudet. Och det var så där att när de skulle ha frilansmöten där, då fick man inbjudna där det stod så här: vi samlas under Heidenstams mantel. Och så förstår jag liksom. Det var ett väldigt trappsteg liksom, tror jag, för människor att komma in där. Och också kultursynen på den tiden, de var ju mycket mer så här utpräglat estetiskt diskuterande, politiskt diskuterande, och det fanns nästan ingen kopplingar till vardagen överhuvudtaget, för det ansågs liksom inte fint. Och det där tror jag har ändrats så totalt, liksom, framförallt kanske man skulle säga de sista så här 10 åren, där det personliga tilltalet, där man kan utgå från sig själv, ibland i recensioner, men också i kröniker och med spaningstexter, känns som mycket mer självklart, därför att det finns en idé om att sådana vardagliga känslor och fenomen faktiskt säger någonting om liksom, tiden och samhället.
Mm. Min känsla är också att trenden har accelererat de senaste åren bara. DN och Expressen har hållit på med det här ett tag, kan man säga, att få fram den här typen av texter och det här direkta, omedelbara, personliga tilltalet. Svenska Dagbladet har lagt i högsta växeln från ingenstans, känns det som. Och håller du med om att det här liksom har exploderat nu?
Ja. Jag håller helt med. Det har verkligen gjort det så mycket så att jag tycker att man nästan nu börjar se att pendeln kanske går tillbaka lite grann. Jag tror att det var Ida Ölmedal skrev i Sydsvenskan någon gång i våras, tror jag, en text som handlade precis om det här. Där hon sa att börjar liksom inte bli för mycket, okej. De här olika texterna man kan ha velat läsa dem var för sig, men det är en så himla stark våg nu. Och det tror jag möjligen att det här, det som kultursidorna också har, eller som är själva grunden, det vill säga liksom mer idéer eller mer kritik och så, att man kanske nu börjat komma till ett läge där man vill värna det lite mer igen.
Mm. Men Magnus, du tillhör de som är, vad ska man säga, lite skeptiska till utvecklingen, eller?
Ja, jag tror... Tyvärr ska jag då säga inte att vi har nått kulmen ännu, utan på kultursidan har det här tagit över då, rejält. Mm. Och även på dokumentärsidan vill jag hävda, vi har pratat tidigare om Knutby-dokumentären, hur den togs över av det personliga berättandet om man skulle följa reportrarna. Och vi har den här Underkniven som alla ser nu med Erik Galli, och den är ju väldigt uppskattad då. Men det är ju de han berättar om, det är ju bara bifigurer för att han ska driva sin egen historia framåt. I nyhetsjournalistiken är ju inte det här en stor sak ännu, men jag tror att det kommer att bli så. Och vad heter den här sångtiteln? Video Killed the Radio Star. Och här är jag lite osäker på om det är det sociala medier eller är det Premium som dödade journalisten som höll sig i bakgrunden och berättade om andra. För att sociala medier har ju naturligtvis påverkat. I vissa fall är det här långa Instagram-inlägg. Men även Premium, tror jag.
Du menar plus, då låst innehåll?
Ja, Premium på Expressen och Plus på Aftonbladet. Och alla har ju betaltjänster. För man pratade tidigare om klickbomber. Men det här är ju då konverteringssuccéer, och det vet vi ju från egna siffror, om vi tjuvkikar på andra morgontidningars siffror. Och sen kan man ju räkna ut naturligtvis att om Svenska Dagbladet exempelvis gör om och gör om personliga berättelser, och DN gör det, och Expressen också gör det.
Det är man vet att det här slår an och det blir unikt innehåll. Publiken vet att det här kan man inte få någon annanstans, och nu berättar den här personen om sitt personliga trauma eller om sin familj, alltså oerhört intimt och privat. Det går inte att massproducera, utan då känner publiken att det här är värt att betala för. Kan vi ha korrumperats av konverteringssiffrorna, Åsa, tror du? Finns det en sån komponent i detta?
Alltså jag tycker det här är så himla intressant och jag tycker att man är så kluven till det. För på ett sätt är det ju så här, på vilken avdelning vi jobbar på en tidning så vill man ju också, man vill beröra människor, man vill få dem att tänka och känna saker. Det är ju liksom en viktig del i journalistiken och framförallt i kulturjournalistiken. Det som de här siffrorna gör nu, att vi kan mäta allting, det gör ju också att den typ av journalistik som alltid har setts över axeln, alltså det som har varit mer lite åt liksom insidan hållet, om man tänker så.
Mm.
Och som man alltid har sett som så här lite mjukt, och det som har varit viktigt på tidningar har varit gräv och sådär. Och det där liksom har varit någonting lite så här halvt utfyllnad och så. Nu när vi har de här siffrorna, då kan vi faktiskt se att det är det här som också människor faktiskt vill läsa. Så på det sättet så har det liksom höjt statusen på en viss sorts journalistik som vi har underskattat tidigare. Och det tycker jag, det är ju ett plus med liksom hela det här liksom premiumtänket.
Ja, precis, och du säger berörande, och Expressen har berättar som berör som paroll.
Ja, jag tänkte att jag skulle ställa in mig lite där.
Och ja, nej, men det här berättandet är ju jättestarkt. Men om jag då ska säga då, problemet är ju att det som berör oss, många av oss mest i alla fall, det är ju vi själva eller människor i vår närhet. Och när det blir det perspektivet så mycket och gruppen journalister då redan är ganska homogen, är ganska privilegierad, bor ganska mycket i samma områden.
Absolut.
Så finns det en risk att det är de berörande berättelserna från då Stockholm innerstad, vart jag bor, och Karin i en privilegierad förort, att det är de berättelserna som man känner allra mest för att berätta. Och även redaktörerna som ska ta ställning till de här berättelserna bor ju ofta på samma platser och rör sig i samma kretsar och känner de här människorna och blir kanske ännu mer berörda av sin kollegas berättelse om det den har varit med om. Risken att det blir en snurr där man skriver ännu mer för varandra, om varandra och hejas på varandra, för att sen är många andra i branschen som på Twitter också blir jätteberörda för man känner han eller hon som berättar här, och då blir det, oj, har han varit med om det här eller berättar hon det här, och gud vad starkt att du berättar det här.
Ja, det finns ju inga texter som får så mycket hyllningar i branschen som de personliga berättelserna.
Och inga som är så långa, skulle jag säga. För att när det handlar, det vet jag om mig själv, liksom, om Karin frågar, det är svårt att sluta prata ibland för att man känner så mycket om det man själv har varit med om. Och då krävs ju också en väldigt stark redaktör, tror jag, så att säga, att sätta stopp. Och sen tänker jag också på det här jävet. Vi pratar ofta om jäv, men när man skriver om sig själv, då är ju det helt borta. Och när man skriver om sig själv istället för om någon annan, då får man inte blicken på det. Och skriver man om någon annan, då söker man ofta upp fler källor och kollar, stämde det där liksom, och ger fler perspektiv. Men allt det där försvinner också bort. Det är ju inte att det här är något problem i nyhetsjournalistiken ännu. Men vi prisar den här typen av texter, och jag uppskattar dem. Och vi publicerar fler på Expressen.
Ja, jag älskar den här genren. Jag har älskat den så länge jag varit redaktör. Så att jag tillhör verkligen inte kritikerna, även om det tål att diskuteras om det finns några risker i den här trenden.
Ja, och det är ju liksom, jag tror att just därför att det är så utbrett nu, så tror jag att det är så fruktansvärt viktigt att man helt enkelt liksom har ett enormt högt kvalitetskrav på det. Att man får liksom, tröskeln måste ändå vara ganska hög. Och man måste verkligen få dem, det får liksom inte bli för pladdrigt eller för slafsigt eller för privat. Då liksom undergräver man liksom ett berättarsätt som ändå har gjort mycket gott. Och sen kan man ju också säga det, jag håller ju helt med dig om att, jag menar, om man nu pratar medelklass och sånt där, så kan man ju verkligen säga att den kan få blomma ut liksom, i de där texterna. Men det är ju ändå något intressant med att det är ju ändå en väldigt bred läsekrets som läser dem.
Mm, det är det verkligen.
Men är det inte också lite för att de här personerna är kända från början? Jag tänker att det är lite som film... industrin, vart man nu bara gör redan kända superhjältar, eller kanske DNs publik eller Expressens publik vet vem det är redan, och så berättar de något spännande, så man har redan koll på personen, kan tänka sig att bli berörd av personen istället för att behöva lära känna en ny människa långt bort.
Jag håller liksom med dig, men jag tänker också att det är så är inte de här text... Jag tycker att man ofta märker att när de är så liksom högkvalitativt skrivna ihop med att det är ett sånt där, man säger berörande då innehåll eller någonting som drar igång tankar eller känslor och så. Det är då de går som bäst. Bara det här med att du har en person som man kan vara nyfiken på, det räcker inte.
Nej, det måste vara hög stilistisk nivå. Men Magnus, ja, kan man inte se det som så här att nu har alla upptäckt det tabloida sättet att berätta. Fram en person, fram en berörande berättelse. Mm. Berätta om världen ur ett subjektivt perspektiv. Det här har ju varit liksom tabloidernas sätt att beröra publiken i årtionden.
Ja, men förr var det ju andra människor runt om i världen eller Sverige. Det var ju inte oss själva eller våra kompisar, tänker jag. Men New York Times, jag är inte så här, oj, New York Times hit och dit och det mest fantastiska i världen, men jag kan ju gilla att hos New York Times, där skriver de fortfarande a journalist, även om de skriver om sig själva. Så som exempel då, a journalist was shown around the building by, istället för att skriva New York Times was shown around the building. Då skriver man a journalist istället för att skriva tidningens namn i löpande text. Och det kan man säga, det är på en kant. Mm. Och sen alla de här självutlämnande berättelserna på den andra.
Jag har försökt bilda mig en uppfattning om den här trenden som vi ser så starkt i Sverige, om den finns även utomlands, och jag har försökt prata med lite olika personer. Och bedömningen jag har fått då är att det inte riktigt gör det. Att man inte ser samma trend i Tyskland och USA och Frankrike. Och så har du någon bild av det, Åsa, om det här är lokalt eller om det är i hela västvärlden?
Alltså jag tänkte, till exempel när jag läste just Hanna Fahls text, så tänkte jag att just den här texten skulle jag kunna läst i New Yorker.
Ja, de alltså, har den typen av texter.
Mm, de har den typen av texter. Men vet du, men sen tänker jag också, nu inte för att slå som kulturjournalist slå sig för bröstet, men jag skulle säga att det är liksom en kulturjournalistifiering faktiskt av medievärlden det här också. Därför att just i kulturjournalistiken har ju ändå det här subjektiva berättandet varit så starkt. Jag skulle nog slå mig för bröstet lite som just som att det har delvis kommit också från kultursidorna.
Men Sverige kanske ligger lite framkant här. Men förr kom man från hela världen till Aftonbladet i första halvan av 00-talet för att titta hur Aftonbladet och Schibsted gjorde nyheter på internet. De var ju bäst i världen på det. Och nu har vi DNs prenumerationsmodell som fått massa uppmärksamhet runt om i världen och varit tagit som ett föredöme. Nu kanske den här kulturifieringen av nyhetsberättandet i Sverige kommer att...
Det är inte alls omöjligt. Sverige ligger i framkant i medieutveckling och digitalisering, och vi vet ju att det här berättandet fungerar väldigt bra digitalt, det når ut, det berör, det konverterar. Så absolut att vi kan få se det här mer på internationella kultursidor och i nyhetssidor också. Men Åsa, jag råkade se kulturskribenten Torbjörn Elensky som skriver i Svenska Dagbladet, som skrev på Facebook. Och han är kanske en kulturskribent som skulle ha trivts bättre på 80- och 90-talet när det var då...
Heidenstams mantel.
Ja, och han var så bitter och sur, och hans senaste essäbok då, som heter Absolut text, den hade bara recenserats av Svenska Dagbladet, och han var så här: ska jag ge upp, ska jag lämna landet, det finns ingen plats för mig här.
Men det där är ju liksom också väldigt begripligt, och ibland kan man ju verkligen också känna igen sig i, därför att det som också är kultursidans hela, om man nu tar just kultursidorna, den här grunden som ändå är liksom mer kritik, mer idéer, liksom att det material som vi måste hålla fast vid, det är ju självklart, det har svårt att hävda sig vad det gäller det här. Utan där tänker jag att där måste man bara hitta, alltså skapa en balans. Så att vi får absolut liksom inte tappa det, för då är vi liksom illa ut. Men det gäller att göra en bra legering av det här, tror jag. Därför att det här skrivsättet har breddat kultursidorna.
Men Åsa, du har ju själv odlat en genre av att skriva från en personlig utgångspunkt med en allmängiltig klangbotten. Och du gav ju ut en krönikesamling som heter Veninnekören för något år sedan, där du samlade dina kröniker som brukar få väldigt stort genomslag. Jag bara en nyfiken fråga bara så här avslutningsvis. Dina väninnor, har du något kontrakt med dem? Att så här, ja, jag frågar innan jag skriver om er eller blir era samtal som en, det här kan hamna i DN, eller hur hanterar man det?
Ni fattar hur jobbigt det är när man inte fick träffa någon jävla människa för liksom, därför att det var sånt där, alltid så bra material. Nej, men jag har aldrig skrivit någonting om någon utan att fråga, och ibland har jag flyttat på någonting tidsmässigt liksom, så att om jag behöver kamouflera det för någon tredje person som det är känsligt för. Men jag tycker att de krönikerna, jag har ju verkligen just gillat den där genren. Men jag kan ju säga att efter att jag gav ut den där krönikesamlingen, då har jag nog känt lite att jag behöver nog byta spår. Jag känner själv att det är någonting som att jag har liksom dragit ner på det där, för att jag känner att det är lätt att fastna. Det är lätt att man börjar bli parodi på sig själv om man använder det där för mycket.
Men Åsa har till och med gett ut en bok som heter Veninnekören, och i morse när jag spelas in så var Åsa i debatt med Karin Pettersson, Aftonbladets kulturchef, och hon var med från Tyskland i SVT, och då hon skrivit den här Alla hjärtans dag-texten om sitt kärleksliv. Och den enda som har stått emot det här är ju då Karin Olsson. Och om du, Karin, skulle ändå till sist släppa loss här, vad skulle din självutlämnande text handla om? Om vi hamnar i riktigt så här konverteringskris en månad här, och Josefina Rickard, intäktschef här för Expressen, och säger att nu måste vi verkligen...
Nu måste vi ha en konverteringsbomb. Nej, men nog har jag blottat lite på mitt privatliv och mina erfarenheter ibland. Det har jag verkligen gjort.
Ja, men det var inte frågan, Karin.
Nej, men vad jag skulle skriva om, det kan jag inte berätta här. Men som du brukar säga, Magnus, varje människa har en berättelse som skulle kunna bli ett uppslag i Expressen. Mm. Är det inte det du brukar säga?
Eller en väldigt, väldigt lång text i Expressen.
Ja, men Åsa, tack så mycket för att du var med i Lägg ut och pratade om den här trenden som verkligen har blivit journalistiskt erkänd. Vi har ju flera journalistpris som har delats ut till skribenter och journalister som har odlat den här genren.
Ja, verkligen. Hanna Hellqvist här om året.
Ja, och Patrik Lundberg blev nominerad till stor del, tror jag, på grund av hans essä i Expressen om sin mamma som sedermera blev bok. Så att det är en väldigt spännande och intressant och potentiellt också problematisk utveckling ur vissa aspekter.
Och där kan man också verkligen peka på klassmässig spridning, skulle jag säga.
Det kan man ju faktiskt få väldigt bra exempel på det. Tack så mycket, Åsa, för att du var med.
Tack, Åsa.
Tack så mycket.
Magnus, du brukar ju klaga på att jag är långsint och aldrig glömmer en oförrätt.
Va? Nej, inte du. Inte du och vår gamla chef Thomas Mattsson och hela era klubb. Ni är de mest pragmatiska jag vet.
Nu vill jag faktiskt försvara mig, för om du tycker jag är långsint, då har du inte träffat Jan Guillou. För att han i sin nya roman, den är för övrigt väldigt bra, den heter Den som dödade helvetets änglar.
Ja, men det är väl bara för att han nämner Expressen och så många gånger och olika kulturmedarbetare. Nej. Och opinions...
Nej, faktiskt inte. Och det är faktiskt inte ens för hans påhopp på andra journalister som den är rolig, utan den är kul att läsa av helt andra skäl.
Men han gillar Linda Järnäck, hur det ryktas om.
Ja, han gillar, han tyckte
vår ledarskribent.
Ja, han nämner henne i
positiva... Hon är väldigt bra, jag håller med Jan där.
Ja, hon nämns i positiva ordalag. Men Jan Guillous då ständiga alter ego som han använder sig av i sina böcker, Erik Ponti, han är ju då en huvudfigur även här. Och han passar ju förstås på att säga att sanningens ord om andra journalister då som han inte gillar. Och värst drabbad är Janne Josefsson.
Jaha, inte gubb Jan Stigsson och gamla Quick-gänget. Han brukar ju köra hårdast mot dem.
Ja, Leif GV är ju nämnd också förstås. Mm, och
Daniel, vad säger han om GV?
Ja, man tycker han skryter för mycket. Och Daniel Nylén är kritisk.
GV skryter lika mycket som ni är långsinta.
Ja, Ja, det kanske är sant. Nej, men han anmärker på Daniel Nylén på Stoppa pressarna och Caroline Dahlman på Bulletin. Och det är en lång rad, men Janne Josefsson är den som är i skottgluggen.
Förlåt om jag byter igen här. Har han tagit det knepet från Lars Norén och Ulf Lundell och så, att ju fler kulturskribenter och journalister man nämner, desto mer uppmärksamhet får man för boken och desto mer kan man sälja?
Kan ju vara så. Guillou är ju bra på att tjäna pengar på sina böcker, men den här boken är skriven av lust, så att det här tror jag faktiskt kommer inifrån. Men det är en så rolig passage när Guillou läser hur Josefsson, Janne Josefsson då, i sin kolumn i Dagens Nyheter ondgörs över Jan Myrdal precis när Jan Myrdal har dött. Och då går ju topplocket på Jan Guillou. Vill du höra här?
Ja.
Kan jag idka lite högläsning?
Idel öra.
Drabbades ändå av en svårartad melankoli när jag läste, av att se landets mest obildade och okunnige samhällsdebattör försöka göra sig lustig på bekostnad av sin raka motsats. I värsta fall, alltså verkligen i värsta fall, kan mitt undermedvetna ha snuddat vid tanken att denne Janne J, som nybliven pensionerad från SVT, bör vara 10 år yngre än jag. Varför det finns en betydande risk att den jäveln lever när jag dör och får nöjet att dansa stepp också på min grav.
Jag skulle gärna tänka mig att Janne Josefsson, han håller sig ändå mycket på västkusten och jag håller sig på Östermalm. Och
ja, då, men de möts i spaltarna. Men efter det här kan du inte kalla mig för långsint, för jag går inte runt och tänker på när mina fiender ska dö och vad det gör med min debattposition. Och, alltså, jag skulle inte bli förvånad om Jan överlever Janne bara för att inte ge honom triumfen att få skriva en sur runa när Jan Guillou har dött.
Förutom att de är alfahannar och drivs av konflikter, som finns ju en sak till gemensamt mellan Guillou och Janne Josefsson. Har du koll på det, Karin?
Nej.
Båda har ju misslyckats ungefär lika mycket i Filip och Fredriks Alla mot alla.
Just det. Nej, men jag tror att Janne Josefsson förlängde nog Jan Guillous liv med minst 10 år efter den här runan av Jan Myrdal som gjorde Guillou rasande.
Jag säger, lika barn bråkar bäst.
Så är det. Vi hörs nästa vecka.
Ha det bra. Hej
då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.